Välkomna till Skånes taltidning nummer 30 2024 med utgivningsdag torsdagen den 25 juli. Solen gick upp 5.01 i morse och ner går den igen 21.26 ikväll. I studion Åsa Kjellman Erisi och Mats Sundling. Tekniker är Joel Zettergren. Och det här är våra rubriker.
Ett europeiskt resepass för funktionshindrade blir verklighet som tidigast först 2027.
Studenter vid Lunds universitet som får stödåtgärder på grund av funktionsnedsättning har nästan trefaldigats på 10 år.
Snart har 4 månader gått sedan Myndigheten för delaktighet tog över ledarhundarna från SRF. En hel del problem har kantat övergången och fortfarande är det lite gungigt. Det berättar ansvariga Elisabeth Ravstis.
I Höganäs slutar hemtjänsten följa med och handla mat i affären från 1 september.
Sommarserien Skånska personligheter handlar den här veckan om Kim Wall, journalist från Trelleborg med världen som arbetsfält, som blev brutalt mördad i Danmark för 7 år sedan.
Öppnat och stängt med pysselcafé och gym inrymt i tidigare kyrka.
För månadens ansikte Nicolas Lunaba har det sociala engagemanget varit ett sätt att göra verkligheten mer hanterbar och uthärdlig. Hoppet är ett verb, säger han.
Evenemangstips med syntolkat, stå upp och sommarevenemang.
Kalendern med fotboll, jazz och tennisorakel.
Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden samt referat och ändringar i busstrafiken. Och den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne. Och sist, redaktionsrutan.
I fjol tog EU beslut om att införa ett resepass för funktionshindrade som skulle ge rätt till ledsagning och annan service i alla europeiska länder när man reser med kollektivtrafik. Nu visade det sig att det inte var så lätt att genomföra. Samtliga medlemsländer måste besluta om vad som ska ingå i servicen och resepasset kommer inte att kunna bli verklighet förrän tidigast 2027. Ordförande i SRF Skåne, Maria Torstensson, är en av de som drivit på för att underlätta för funktionshindrade att resa kollektivt i Europa. Hon är inte förvånad att genomförandet skjuts upp.
Egentligen inte, för att för 10 år sedan så hade jag trott att hade jag tagit för givet att det här skulle kunna gå att göra snabbare. Men idag så har jag lärt mig att det tar väldigt lång tid. Dels när det är EU och dels när det är så många länder som är inblandade. Mm. Då tar det tid.
Och det kommer inte bli samma regler överallt tydligen?
Nej, troligtvis inte.
Sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson. Reporter var Per-Axel Jansson.
Antalet studenter vid Lunds universitet som får stödinsatser på grund av en funktionsnedsättning har nästan trefaldigats på 10 år, skriver Sydsvenska Dagbladet. De vanligaste anledningarna är dyslexi eller andra specifika läs- och skrivsvårigheter. 2014 var det 1060 studenter vid Lunds universitet som fick stödåtgärder, jämfört med 2800 studenter som hade stödåtgärder vid Lunds universitet förra året. Kia Olsson, som är avdelningschef för studentstöd och lärande vid Lunds universitet, säger till Sydsvenskan att exakt vad som ligger bakom ökningen är inte känt och att det är en fråga som många ställer sig, inte bara på Lunds universitet, utan nationellt där man ser samma ökning. På riksnivå var också den största gruppen som fick stödåtgärder förra året, de som hade dyslexi eller liknande svårigheter. Och de var 40% av alla studenter med stöd, följt av 38% som fick stödinsatser på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När det gäller personer med synnedsättning så var de 1% av de studenter vid landets universitet som fick stödåtgärder på grund av funktionsnedsättning förra året.
Snart 4 månader har gått sedan ledarhundsverksamheten bytte huvudman från Synskadades riksförbund till Myndigheten för delaktighet. Och det har inte varit en helt enkel resa. Trots att nästan alla som arbetade med ledarhundsverksamheten på SRF följde med över till MFD. En av dem är Elisabeth Ravstis, tillförordnad enhetschef för ledarhundsverksamheten på Myndigheten för delaktighet.
Nej, men det är en stor omställning för oss alla, tror jag. Både för vi som kom över från SRF och för myndigheter, för delaktighet, som inte har haft någon liknande verksamhet sedan tidigare. Alla gör absolut så gott vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Men det är klart att det är mycket som ska komma på plats liksom, fortfarande.
Är det stora skillnader mot när SRF hade verksamheten, tycker du?
Det kommer ju att bli lite förändrade arbetssätt. Det har väl delvis redan blivit. Vissa saker var ju bestämda innan vi kom över till myndigheten. Beslut som MSB redan hade fattat om att vissa saker ska gå till på ett lite annorlunda sätt. Exempelvis att mycket mer av supporten, alltså när ledarhundsförare behöver lite extra stöd, att mycket mer av den ska göras av egen personal. Förut har ju leverantörerna gjort en del av det där, men det är ju en sån förändring. Och lite förändringar i vilka saker man kan få hemskickade till sig när det gäller djurläkemedel. Där är det ju mindre grejer man får nu. Däremot får man ju fortfarande all veterinärvård och mediciner som skrivs ut av veterinär och så. Där är det ju ingen skillnad. Så det är ju sådana skillnader som jag tänker att man som ledarhundsförare märker mest av. Liksom. Sen är ju MSB, det är en statlig myndighet med allt vad det innebär med diarieföring. Allting som kommer in måste diarieföras. Det är ännu mer viktigt med att liksom allting skrivs in och sådär. Alltså SRF var ju inte en myndighet förutom att SRF var ju en myndighet när det gällde tilldelning och återtagande av hund. Då hade man ju fått myndighetsansvaret. Men MSB är ju en myndighet rakt igenom och måste jobba som en sån. Så att på det sättet så är det ju en skillnad. Det är väl kanske inget som märks lika tydligt utanför, utan det är ju mer vi som nu har kommit till MSB som märker den skillnaden.
Men det här till exempel att det är mer ni som ska ge råd när en ledarhundsförare har någonting de behöver få reda på. Tycker du det är en bra förändring eller var det bättre tidigare när det var leverantörerna som stod för de här råden?
Det är verkligen både och, tycker jag. Jag tycker ändå att det kan finnas någonting bra med att det är den egna personalen också som åker ut. Det är ju allt ifrån att man kan få råd på telefon, man kan, om man har möjlighet, kanske ha någon typ form av videosamtal och få stöttning, eller en konsulent kommer ut. Det finns för- och nackdelar med båda. Jag menar, fördelen med att en leverantör kommer är väl möjligtvis att de känner hunden, men samtidigt så kan ju de också vara väldigt präglade av att man verkligen liksom vill att det här ska gå bra och sådär. Så att jag tror ändå att det kan finnas fördelar i att den egna personalen gör lite mer av sånt här.
Och på Myndigheten för delaktighet har man också anställt ytterligare en halvtidstjänst som ledarhundskonsulent. Men på frågan vad som har varit svårast efter att MFD tog över ledarhundsverksamheten den 1 april i år, så handlar det mycket om byte av datorsystem. Elisabeth Rapstis igen.
Det är nog alla de här systemen. Alltså det är ju ett helt nytt system. Allting fanns i ett system förut som heter Vando. Och det var ett väldigt gammalt system som fanns hos SRF. Som var typ från 2008 eller något sånt. Alltså det var ett riktigt gammalt datasystem. Och har varit väldigt svårt att föra över. Nu ska allting in i det system som man använder på MFD. Som heter Public 360. Som inte är så där himla enkelt. Och inte kanske så anpassat för den typ av verksamhet som ledarhundsverksamheten är. Så att det här har varit huvudbry för alla oss, tror jag, som har gått över hur man ska få till det här. Att saker och ting inte har flyttats över. Det är fortfarande grejer som inte har lyckats blivit överförda från det gamla till det nya systemet. Så att det har varit mycket sånt datakrångel, eller vad jag ska säga, utifrån att det är två helt olika system vi jobbar i. Sen vissa mallar kanske man har haft lite andra tankar om från myndigheten, för som sagt, det fanns ju mycket tankar och mycket som var klart redan när vi kom över som MSB hade liksom tittat på innan och bestämt att vi vill ha det så här istället. Och vissa av de sakerna har väl blivit okej, och vissa saker har man nog fått backa lite på för att oj, men det här funkar inte i verkligheten och sådär. Så att det är lite gungigt fortfarande så, men samtidigt så det här med verksamhetsövergång är väldigt ovanligt liksom. Så vi har inte så mycket att luta oss emot heller, och hur har andra gjort, för att det är jätteovanligt med en sån här verksamhetsövergång på det här sättet.
Och framåt, hur ser du på det då? Kommer det att ta lång tid innan ni känner att det verkligen sitter där?
Jag hoppas ju att efter den här hösten, om vi säger runt årsskiftet eller något sånt där, att det mesta ändå ska vara på plats då. Det är absolut både vad jag tror och min absoluta förhoppning att det ska vara i ordning då i alla fall. Att liksom saker och ting ska fungera på ett hyfsat smidigt sätt. Det är väl vad jag ändå tror och hoppas.
Hur har ledarhundsförarna märkt av att ni har haft problem med att få övergången att fungera smidigt?
Jag hoppas att de flesta inte har märkt så jättemycket. Det som har varit och som jag vet, och som det kan möjligtvis bli en förändring, som jag vet att en del tycker är dåligt, det är att som det är just nu så finns det ett telefonnummer att ringa för att komma till ledarhundsverksamheten. Tanken var att vi inte skulle lämna ut våra direktnummer, utan att man ska ringa via det här mer allmänna ledarhundsnumret, därför att allting ska diarieföras och sådär. Och folk är ju vana vid att kunna ringa direkt till den man helst vill prata med, till den ledarhundskonsulent man brukar ha kontakt med och sådär. Och där tror jag att en del känner att det har blivit jobbigt, liksom svårare att få kontakt på det sättet då. Och sen är det ju telefontid mellan typ 9 och 15 nu.
Men det kommer inte att ändra, utan det kommer att vara så liksom?
Vet inte, det är en diskussion som pågår fortfarande. Det kan hända, samtidigt så är det ju inte tänkt att det ska bli som förut, att ja, men vissa konsulenter har liksom kunnat få ett samtal 10 på kvällen, på helger. Alltså, någonstans så ett arbetsmiljöansvar, alltså personal måste få vara lediga också. Så att, men samtidigt kan man ju ha ett eget ansvar då, att när man är ledig så kan man stänga av sin telefon. Så att det är väl sådana här diskussioner som pågår, liksom hur man ska hantera det där och hur lätt det ska vara att nå den man vill komma i kontakt med, men ändå inte kunna kanske ringa dygnet runt eller på helger och så.
Det sa Elisabeth Ravstis, tillförordnad enhetschef, och det är hon fram till den sista augusti då en ny chef tar över. Och vid årsskiftet går hon i pension. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
I Höganäs slutar hemtjänsten att följa med och handla mat i affären. Istället ska personalen hjälpa hemtjänstberättigade i kommunen att handla via nätet på Coop, skriver Helsingborgs Dagblad. Förändringen sker från 1 september och runt 120 invånare berörs. Det kommer inte att innebära någon extra avgift för dem, utan Höganäs står för eventuella kostnader. Flera andra skånska kommuner, exempelvis Lund och Landskrona, har redan infört det här sättet att bistå med matinköp.
Den 10 augusti 2017 tystades den engagerade och modiga journalisten Kim Wall för alltid när hon blev mördad i Danmark medan hon arbetade med ett reportage. I veckans avsnitt av sommarserien Skånska personligheter träffar vi hennes mamma Ingrid Wall i Gislöv, strax söder om Trelleborg. Och Ingrid bär alltid med sig en inre bild av sin dotter.
Att hon kommer farande som ett dyrväder och berättar någonting väldigt snabbt, så hon snubblar på orden för att det är så mycket hon vill ha sagt och så mycket hon vill ha sagt väldigt snabbt, för hon har 10 grejer på gång samtidigt. Hon pratar sagt i telefon och knappar på datorn samtidigt också som hon kommer springande. Hon är ju med mig alltid.
Jag såg också in i stan här i Trelleborg, så finns det en utställning om henne och hennes journalistik.
Den utställningen gjorde vi 2018, och för att vi ville berätta för barn och ungdomar i kanske framförallt Trelleborg. Även om man kommer från en liten stad i ett litet land så kan man komma ut och få hela världen som sitt arbetsfält. Om man bara vill och är riktigt envis, och det var ju Kim. Så att den här utställningen då som är på 36 skärmar, den visar en del av hennes resor och reportage som hon gjorde av hela världen. Hon åkte ju från Nordkorea till Marshall Islands och var ju överallt och drevs av sin nyfikenhet och sin vilja att berätta människors historia.
Hur kom det sig att hon blev journalist?
Kanske inte så konstigt om mamma är journalist och pappa är pressfotograf. Hon och hennes bror, som för övrigt också är journalist, de tillbringade ju mycket av sin uppväxt på redaktionerna. På den gamla goda tiden när man liksom hade deadline en gång om dagen och man var tvungen att hålla lämningstiderna, så fick de ju ofta följa med och sitta i en hörna på redaktionen med sina ritblock och ja, sina kriter. Även om vi alltid sa till ungarna, bli vad som helst, men jag är inte in i tidningsbranschen, så var det ju där de hamnade, bägge två. Men från början hade Kim faktiskt tänkt att hon skulle bli diplomat. En sommar jobbade hon på svenska ambassaden i Australien, i Canberra. Precis efter sina 3 år på London School of Economics så var hon ett halvår på EUs ambassad i New Delhi i Indien. Men på något vis så upptäckte hon väl det att skulle man göra någon skillnad för mänskligheten så var pennan ett starkare verktyg än diplomatin. Så att därför så valde hon journalistiken. Och så hon kom in på Columbia i New York, som ju är världens mest prestigefyllda journalistutbildning. Och där gick hon ut med något som heter honors, alltså med en extra stjärna. Och det, vi var ju oerhört stolta över henne, för att när man då inte ens har engelska som modersmål. Så. Men hon, som sagt, hon var envis och hon lyckades. Inte med allt hon förutsatt sig, men väldigt mycket. Och hade hon bestämt sig, då var det inte mycket som fick lov att stå vägen för henne.
Hur kom det sig då att hon valde att utbilda sig i New York när hon hade kanske kunnat gå i Sverige och utbilda sig till journalist?
Alltså det fanns inte i hennes värld att utbilda sig i Sverige eller att ens jobba i Sverige. För att, alltså gymnasiet gick hon på IB i Malmö, alltså den internationella utbildningen som är helt hållet på engelska. Och sen efter det så läste hon franska på Sorbonne i Paris och hon läste internationella relationer. Hon hade liksom aldrig någon tanke på att Sverige skulle vara hennes arbetsfält, utan hon ville ut i stora världen. Vi reste väldigt mycket med barnen när de var små, så att både Kim och hennes bror hade ju varit över Atlanten 4 gånger innan de kom till Stockholm första gången. Så Sverige var alldeles för litet för henne, utan hon ville liksom ut i den stora världen. Det var väldigt, väldigt lite hon jobbade på svenska. Det enda jag kan komma ihåg var faktiskt ett radioinslag från kvinnliga republikaners valvaka när Donald Trump blev vald. Det är det enda språk jag kan säga att jag vet att hon gjorde på svenska. Alltså var det engelska som var hennes arbetsspråk.
Men var hade hon sin fasta punkt?
Ja, egentligen här hemma. I den mån hon hade, för jag vet, vi sa flera gånger att nu är det så många år sedan du flyttade hemifrån, nu kan vi göra om ditt rum till någonting annat. Men då blev hon mörk i ögonen och så sa hon, nej, jag måste ha en punkt i livet åtminstone som är så lik. Så att hennes rum ser faktiskt likadant ut idag som det gjorde när hon lämnade. Annars så var det ju, hon bodde mycket i Kina i omgångar, hon bodde i New York, men det var ju lite grann, alltså hon hade en resväska som var nästan lika stor som hon själv, och det var ju den hon levde i stort. Och sen var det, som sagt, så fanns det ju då kvar flickrummet här hemma. Hon valde den här friheten, och det kan man ju kanske göra så länge man bara har ansvar för sig själv. Så att, men det var, hon blev ju absolut inte rik, men hon blev väldigt rik på erfarenheter.
Hur valde hon platserna hon skulle åka till?
Ja, alltså hon var ju väldigt kunnig och påläst. Liksom det var när hon hittade någonting. När hon gjorde den här resan till Marshall Islands, när de var borta flera månader, då hade de på något vis snappat upp att Marshall Islands, det var där Amerika gjorde sina provsprängningar, kärnvapensprängningar efter andra världskriget. Och då hade hon och hennes två skolkamrater snappat upp att den här inneslutningen, där man hade då försökt att valla in de här radioaktiva resterna, att det började att läcka ut. Och då till stor förtret både för människor och för miljö och allting annat. Marshall Islands är en grupp med små, små öar som ligger utslängda i Atlanten. Så man, många människor skulle inte kunna peka ut dem på en karta. Det kunde jag inte heller, kan jag säga, innan hon ringde och berättade att hon skulle åka dit. Alltså, man tittar på bilder från Marshall Islands så ser det ut som vilken turistbroschyr som helst, med blått hav och vita stränder och palmträ och liksom verkligen idylliskt. Men man kan inte odla någonting, man kan inte äta fisk och havet. Man kan överhuvudtaget knappt överleva där, just på grund av den här rovdriften som man gjorde för att man skulle prova ut vapen. Som sen tack och lov inte har använts. Men det är sättet hur den stora nationen har misshandlat de här människorna. Och det blev en fantastisk reportageserie. De fick också flera priser för den serien. Nu när jag går och tittar på den här utställningen som nu vi har på gågatan i Trelleborg under sommaren, så ser jag liksom att de reportagen hon skrev, de är ju fortfarande aktuella. Men Haiti är högaktuellt. Nordkorea är det. Israel-Palestina i allra högsta grad. Kina. Sen var hon inte, absolut inte vad man kan kalla för någon krigskorrespondent på något vis. Det var inte det som drev henne. Utan hon ville hitta den lilla människan och den lilla människans berättelser. Det var ju nyfikenheten som drev henne. Alltså. Hon minns när hon var i Nordkorea. Jag blev inte så där riktigt jätteglad när hon ringde hem och sa att hon skulle åka till Nordkorea. Men det var ju på många sätt en väldigt intressant resa både för henne och även för hennes läsare. Och jag minns när hon kom hem, en sån här liten anekdot som hon berättade, att hon hade röda naglar, alltså nagellack. Och det finns, eller fanns åtminstone inte då, nagellack i Nordkorea. Så hon hade suttit på en parkbänk och då kommit i, ja, snack kan man inte säga, för att det var, gick väl dåligt att prata, men åtminstone de hade väl försökt att kommunicera med varandra. Och de här unga tjejerna, nordkoreanska tjejerna, var så fruktansvärt imponerade av hennes nagellack. Och det var just en sån liten grej som det tyckte hon var spännande. Det var de mötena med människor som drev henne väldigt stor utsträckning. Hon hann ju jobba några år, men tyvärr inte tillräckligt länge.
Men det här drivet då, den här liksom lite rastlösheten som jag nästan uppfattade som, var kom den ifrån tror du?
Det var väl hennes läggning. Ja, hon liksom var inte den som satt stilla, utan hon hade alltid mycket på gång och hade alltid oerhört mycket idéer, även som barn. Så att hon ville se och göra mycket, och hon hann ju också med mycket under sitt 30-åriga liv. Så att hennes nyfikenhet och aptit på livet var stort. Hon kunde gärna haft 36 timmar på varje dygn. Hade hon utnyttjat det också.
Men det här modet då, eller den här liksom lite, alltså oräddheten?
Alltså det var väl snarare det att om en story krävde någonting av henne, då var det så helt enkelt. Hon var ju inte naiv, men hon var tuff och hon bestämde sig för saker och ting. Ett exempel var när hon åkte ensam till Kuba för att jobba. Då hade hon skaffat ett Airbnb-boende för att hon liksom ville vara nära de här människorna hon skulle skildra. En god tanke, men då ringde hon, jag vaknade mitt i natten här, att då sa hon, mamma kan du lägga över pengar? Jag behöver flytta med samma. För då var hon väl lite för populär bland de här, framförallt yngre män i det här området. De såg väl kanske henne som en biljett till ett liv i en annan del av världen. Så att då var hon tvungen att flytta till ett hotell istället. Så hon var inte naiv på något vis, men hon var samtidigt, så nyfikenheten drev ju henne långt. Hon hade också den fördelen att eftersom hon liten späd tjej, 1,63 hög, så folk såg ju inte henne som någon farlig skjutjärnsjournalist, utan man såg henne snarare som en ung tjej. Det hade hon glädje av. Sen gällde det ju alltid att se till att hon var ordentligt försäkrad, vilket hon inte var när hon var i Danmark. För i Danmark hände ju ingenting. I Danmark är ju hemma, men hon hade ju också vänner över hela världen. Så att det fanns liksom alltid, om det hände någonting så visste man ju att ja, det fanns alltid folk runt omkring henne som stöttade upp.
Och de här vännerna som hon har eller hade i hela världen, har du fortfarande kontakt med dem?
Jajamän, så sen som förra veckan hade jag besök av 2 stycken här. Så att det vi har blivit, brukar jag säga, det är världens mest brokiga familj. Men vi är alltså då friends and family av Kim Wall. Och det är människor från hela världen och vi håller kontakten. Och inte minst nu när det börjar närma sig den 10 augusti så får jag ju mycket livstecken från folk. För att vi arrangerar ju det här loppet Run for Kim. Och folk springer över hela världen till minne av henne. Och det är också ett sätt för oss att samla in pengar till fonden som vi grundade hennes namn precis bara dagarna efter hon hade försvunnit. Och i år hade vi också möjlighet att dela ut inte mindre än 3 stipendium till 3 unga kvinnliga journalister i världen som ska skriva spännande reportage i Italien, Irland och USA blev det i år.
Vad betyder det att ha den?
Det betyder ju många olika saker. Dels att Kim blir ihågkommen, vilket ju kanske är det allra viktigaste. Men också det här att det ger oss möjlighet att stötta andra unga kvinnor som har en bra idé om att skriva om ett viktigt ämne. Och att vi då kan ge dem den möjligheten. Det värmer i hjärtat kan jag säga. Och det skulle behövas många fler fonder som bara tänker på kvinnor i denna synnerligen mansdominerade värld. Och det är, vi ser väl en hel del av det i Sverige, men alltså, många gånger om man ser en konflikt här så handlar det mycket om vad som händer på slagfältet. Men alltså, den andra sidan, barnen, kvinnorna, de gamla, att de borde många gånger på större plats, för att då kanske man hade fått en större förståelse också för vad krig kan orsaka.
Tänker du på det ibland, hur om Kim hade fortsatt att skriva och varit kvar i livet, vad hon hade skrivit om idag?
Idag tror jag dessvärre att hon hade varit i någonstans Libanon, Palestina, Mellanöstern. För det var en konflikt som berörde henne väldigt, väldigt mycket. Och hon arrangerade faktiskt en resa dit för sina skolkamrater redan när hon läste i London. Då var hon på Västbanken. Och när hon kom hem så berättade hon väldigt indignerat om hur de palestinska kvinnorna fick gå kilometervis för att hämta vatten till matlagning och till den mest basala hygienen. Och på andra sidan den här gränsen, där fyllde de illegala bosättarna sina swimmingpooler med vatten som hade gjort sån skillnad för de palestinska kvinnorna. Den här orättvisan, den tog henne djupt kan jag säga. Så jag tror att idag hade hon varit någonstans där nere och försökt att hitta människor som drabbas av konflikter.
Minns du när ni märkte att det var det som var hennes kall? Alltså att engagera sig för människor i delar av världen som hade det utsatt och så?
Det drivet hade hon ända sedan hon var liten. Alltså hon tog hand om småfåglar som ramlade ur boet och hon räddade en igelkotte som hade blivit påkörd. Katten som vi hade här många, många år, den hittade hon på Amiralsgatan i Malmö en sen kväll och tyckte hon var tvungen att ta hand om. Och vi sa, kom inte hem med en katt, vi har hund. Absolut ingen katt. Och sen 2 dagar senare så hittade vi katten sittande i hennes säng.
Vad heter katten då?
Katten hette Leo. Hon var väldigt vacker, en grå katt då, som hon sagt hittade på Amiralsgatan. Och jag hade en arbetskamrat som själv hade katt och så fick se en bild på katten och så sa hon ser ut som en sån här Russian Blue eller något sånt tror jag det finns. Så heter. Det här fick han ha ett ryskt namn. Det fick ju bli Leo Trotsky i så fall. Och det passade ju rätt bra med en anarkist i sammanhanget. Sen flyttade Kim då förstås runt i hela världen och sen så katten var kvar här fram till faktiskt för 2 år sedan så. Och eftersom han hittade katt visste vi inte hur gammal, men han blev ingen 16-17 år gammal i alla fall. Så att, och han kände igen henne varje gång hon kom hem. Han visste väl att hon hade räddat honom från trafikdöden i Malmö.
Men hela tiden så hade hon så att säga ingen riktigt fast boplats eller adress, utan hon rörde sig dit berättelserna tog henne så att säga, eller jobbet.
Mm, det stämmer. Nu var hon på väg när hon, när hon träffade, när den här olycksaliga inträffade. Då var hon på väg till Kina. För då var ju tanken att hon och pojkvännen det närmaste året skulle bo i Kina. För att han skulle göra färdig sin master på ett universitet i Peking. Och hon skulle då jobba från Kina som bas. Och det här, hon hade bott i Kina i omgångar. Och hon nu höll hon på och gick en intensivkurs i mandarin. För det var som hon sa att ska jag kunna jobba i Kina så måste jag kunna prata med människorna på deras eget språk.
Du har en bild här på spiselkransen eller ovanför den öppna spisen av Kim. Kan du beskriva den?
Det är en bild som togs bara några dagar innan hon, hon försvann. Den är tagen upp i Arild. I nordvästra Skåne där hon var på besök hos en av sina absolut bästa vänner Eva och det är ytterligare en tredje kompis som tog bilden på henne och här sitter hon på berget, de sitter väl och pratar de här tre tjejerna röda håret är i vanlig ordning uppsatt i en slarvig tufs uppe på huvudet och hon har regnrock på sig och poletröja, det var väl typ svensk sommar så det var väl kallt och eländigt. Och hon tittar inte på fotografen utan hon tittar ner för att hon har ju blivit så oerhört mycket fotograferad i sina dagar av sin fotograferande pappa och dit och bror. Så hon var inte helt bekväm med att bli fotograferad men det är ett fantastiskt fint kvällsljus på henne här så att den bilden står på hedersplatsen i vardagsrummet har gjort det nu i sju år snart.
Kan du tänka dig att gå ner en liten stund till havet där till hennes minnesplats?
Kan vi göra. Nu står vi vid hjärtat som är till Kims minne. Som består av tusentals stenar som människor lägger hit för att, ja, för att hedra henne. Och vi ser människor som kommer hit så gott som varje dag. Nu ser jag att bara sen jag gick förbi i morse så är det någon som har varit och lagt tre röda rosor här. Så det är ett levande minnesmärke, men ett minnesmärke som är väldigt viktigt. Inte bara för oss i familjen utan även för många andra. Och det är ett sätt att man tar en vit sten och så lägger man den här och tänker på Kim.
Man skulle kunna säga att det är kanske 2 meter i diametern och så hjärtformat eller 2,5 till mig.
Ja, och här är så jag har fått med posten stenar som människor har skickat från hela landet och även från utlandet och folk när de är ute och reser så tar de med sig en sten och så kommer de hit och så lägger de det till Kims hjärta.
Och i hjärtat står det då Kim med stenar.
Ja, och så är här en lykta som tänds på kvällen.
Vem tänder lyktan?
Det gör faktiskt naturen, för den är timer så den är inställd så att den lyser på nätterna. Jag ska bara komma ihåg och byta batterier, vilket jag försöker att göra också. Det försvann i Babette tog hjärtat, vilket jag var oerhört ledsen för. Men redan samma, alltså på lördagen, dagen efter den här stormen, så fanns det människor som var här och hjälpte till att bygga upp det igen. Och idag är det ännu större än vad det har varit tidigare. Just därför så känns det så bra att veta att hjärtat är på rätt ställe.
Det sa Ingrid Wall, mamma till journalisten Kim Wall. Boken om Kim Wall, När orden tar slut av Ingrid och Joakim Wall finns som talbok med text och som punktskriftsbok. Och på hemsidan rememberingkimwall.com som är på engelska finns ett urval av hennes texter och information om minnesfonden. Reportern var Gunilla Kracht.
Öppnat och stängt. I Gärsnäs på Malmövägen 70 har en ny butik öppnat i den tidigare utställningslokalen. Chardinerie Nordic är namnet. Och här säljs handgjorda produkter från Marocko både för trädgård och hem. Krukor, lampor och keramik av olika slag är något av det man hittar i butiken. I Tyringe har gymkedjan Hälsoprofilen öppnat gym i den tidigare Korskyrkan. Lokalen stod tom efter att Pingstkyrkan och Saronkyrkan gick ihop för flera år sedan. Nu är olika träningsredskap som gäller där det tidigare stod kyrkbänkar och altare. Adressen är Brännerigatan 4. I Helsingborg på Södra Storgatan 8 har Pysselcaféet, penslar och pärlor öppnat. Förutom att fika kan besökarna även tillverka ett smycke eller måla ett keramikföremål. I Helsingborg har Kryp In, som är en second hand butik för barnkläder och leksaker, öppnat på Industrigatan 29 i stadsdelen Planteringen. Och i Helsingborg finns numera Lion Bar, som är en del av en franchise-kedja med ställen i bland annat Malmö. Adressen är Södra Kyrkogatan 4, Bruksgatan 2, i lokalerna där Kappa Bar låg tidigare.
Han drömde om en karriär inom sport eller musik, men blev författare, med det sociala engagemanget som sin stora drivkraft. Hans debutbok Blir du ledsen om jag dör kom ut 2022 och gjorde succé. Och numera är han en känd röst i det offentliga samtalet. Månadens ansikte i juli tillhör Nicolas Lunaba.
Jag hade en idé om att jag skulle bli antingen basketproffs eller rapstjärna. Men sen insåg jag att fan, min talang tryter på båda områdena. Så då var jag tvungen att extra knäcka, och föreningen som jag spelade för, Malmös basket, de startade ett projekt som hette Hela Malmö, ett skolprojekt. Och då tänkte jag, men det är perfekt, för då kan jag gå ut på timmar och jobba i områdena. Men det första som hände när jag kom ut på Holmaskolan i Malmö, det var att jag blev fullständigt kär i arbetet och jag insåg att detta är vad jag vill ägna mitt liv åt. Det vill säga praktiskt förändringsarbete med fokus på barn och unga. Sen har det ju tagit sig helt andra vägar. På den tiden var det helt otänkbart att jag skulle bli en skrivande person, och jag var inte särskilt politiskt intresserad. Men det var så det tog sin början. Jag behövde tjäna cash. Och sen så insåg jag att detta är vad jag vill göra.
Drygt 20 år efter att Nicolas Lunaba flyttat från uppväxtstaden Lund, när han fått ett kontrakt som basketproffs i Malbas, träffar jag honom på innergården till det bostadsrättshus i centrala Malmö där han numera bor med sin familj.
På den tiden upplevde jag att Lund, med alla de minnen som hemsökte mig där, och stadens, som jag upplevde det då, begränsningar, och alla möjligheter som fanns i Malmö, tog mig till Malmö.
Har du ångrat att du flyttade hit?
Absolut inte. Malmö är staden i mitt hjärta, så jag älskar att bo här.
Gick det bra i basketen då? Hur långt kom du, så att säga?
Jo, alltså, under förutsättningarna, eller vad ska man säga, så gick det bra. För att jag tog mig till eliten, som jag hade drömt om att göra. Så jag spelade då på liganivå och jag fick lön för att spela. Sen att det var en skitlön på 5000 spänn innan skatt som mest. Det är inte mycket till proffsliv. Men jag tog mig i alla fall till eliten, och jag hade möjligheten att, för det där sista året innan jag slutade som väldigt ung när jag var 23. Då hade jag minst 3 proffsanbud som skulle ge mig en heltidslön. Och dessutom hade jag fått anbud från 2 universitet i USA att spela på fullt stipendium. Och då kan man ju fråga sig varför jag inte gjorde det. Och då är svaret på frågan att det inte var en särskilt lyckad karriär. Därför att jag var alldeles för rädd, jag var alldeles för feg på många sätt. Så på sätt och vis objektivt, relativt lyckad karriär. Men eftersom jag inte löpte linan ut, så får det också betraktas som ett misslyckande. Samtidigt som jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av det. Inte minst mycket om mig själv.
Du sa att du, förutom att bli basketproff, drömde du om att bli rappare. Hur kom det sig då?
Jo, men nu så här i efterhand så var det inte så mycket rappare som raptextförfattare som jag tyckte bäst om. Jag hade scenskräck, kan man säga, och det är inte skitsmart att ha om man ska vara en kaxig rappare. Så, men det var skrivandet mer än någonting annat som jag gillade. Och då ser du själv att då finns det en övergång från raptextförfattandet eller skrivandet till att skriva andra typer av texter.
Och nu är du författare. Hur kom det sig att du började skriva då?
Alltså nu, så här i efterhand, nu när jag är 43, så ser jag en tydlig linje från då jag var väldigt, väldigt ung och tecknade i min ensamhet på rummet. Och sen så började jag skriva raptexter och sen någon gång efter 20 så tröttnade jag på det. Man skulle kunna säga att det skedde i samband med mitt, om man så vill, politiska uppvaknande. Jag kände att jag måste börja formulera mig på ett annat sätt. Jag måste utveckla ett rikare ordförråd, jag måste kunna debattera och så vidare. Alltså som en del av mitt jobb, men också som en del av min personliga utveckling. Och då började med att jag läste kopiösa mängder böcker. Och jag skrev dagboksanteckningar och sakta så började jag drömma om att bli författare. Inte så mycket för ärans skull, men som någon sorts, om jag får citera Annie Ernaux i hennes Nobeltal där hon säger: jag skriver för att hämnas mitt släkte. Och det är också någonting jag känt mycket i efterhand, att skrivandet handlar om att ta plats, om att kräva att bli lyssnad till.
Du har skrivit två böcker och den första Blir du ledsen om jag dör. Kan du berätta lite om den?
2012 flyttade en pojke in hos mig som jag valde att ta hand om, som befann sig på glid kan man säga. Och under rätt märkliga former, under en väldigt kaotisk period i Malmö, så valde jag att ta mig an den här pojken. Och det var då alltså jag började föra anteckningar och jag hittade tidigt någon sorts ton eller form kanske snarare. Jag började rikta mig till honom, till ett du. Så jag skrev brev till honom. Och sen så hade jag det här stoffet under lång tid. Jag bearbetade det, försökte få ihop det, misslyckades. Tills jag tog mig samman ungefär år 2020, alltså mer än 8 år efter att jag hade börjat skriva. Och skrev skiten från början till slut. Och sen så skulle jag börja med väldigt skört självförtroende då skicka det till förlagen. Men då ringde Sommar i P1 och personalen och frågade om jag ville sommarprata. Utan att ha någon aning om att jag skrev utifrån mitt sociala arbete. Och då så sa jag att ja, det vill jag. Så frågade de, har du någon idé om vad du vill prata om? Så sa jag, ja, jag har ett 300-sidigt bokmanus som jag vill använda. Och så använde jag det bokmanuset, spelade in sommarpratet och då behövde jag inte gå till förlagen utan då började de höra av sig. Så 1 år senare på dagen så kom den här boken ut. Den andra boken heter Dagbok från 20-talet och det är alltså dagboksanteckningar från sommaren 2022. Jag bara började skriva om mina upplevelser. Så jag skrev i rasande fart under 2-3 månaders tid. Skickade det till min förläggare som sa vi är ute och sen så gav vi ut den 1 år senare. Så att medan den ena tog 10 år från det att jag började tills att den gavs ut så tog den andra boken inte mer än 3 månader att få ihop.
Båda böckerna tar avstamp i Nicolas Lunabas sociala engagemang och den frustration han upplever kring samhällets sätt att ta sig an barn och unga som lever i utsatta förhållanden. Men även om det finns en stor tillfredsställelse i att ha uppnått en position där han blir lyssnad på och tagen på allvar, är det också ett risktagande att skriva utifrån den egna erfarenheten.
Självbiografiskt skrivande innefattar ju andra människor. Vi lever ju inte isolerade utan vi är ju sociala varelser. Det betyder att så fort du börjar skriva om dig själv så skriver du också om andra. Eller skriver ut andra. Så att det är etiskt problematiskt att göra det. Som litterär form så är det skitsvårt egentligen att få rätt. Även om man tar Elijah som är pojken i min första bok så är det inte bara mig själv jag lämnar ut utan också honom. Och då är ju ett stort problem här att han säger ja till allt. En av anledningarna till att jag höll på manuset det var för att han behövde vara vuxen när han skulle läsa det. Och kunna ta ställning till det på riktigt. Så han fick nys om det när han var 16 men boken kom ut när han var 24. Och det var väldigt bra därför att då kunde jag föra vuxna samtal med honom. Men det är ändå så att jag har tagit makten över honom, hans berättelse, hans röst. Och hur man än vrider och vänder på det så är det problematiskt. I mitt fall så är det också människor som är väldigt farliga, en del av dem. Så när jag skrev om dem så var de barn, många av dem. 16-17 år gamla. Men 10 år senare så var, eller är några av dem, några av Malmös kanske farligaste människor. Jag försökte liksom skriva så nära in på verkligheten jag kunde, föra in verkligheten i litteraturen om man så vill. Men vad som hände sen, det var ju det omvända nästan, att det slog tillbaka. Så att det jag hade skrivit, utifrån det mötte jag verkligheten. Och detta var jag på, vad ska man säga, ett intellektuellt plan fullt medveten om. Men det är något annat när man står där, ja, men på ett litterärt evenemang och det står någon gangster längst bak och stirrar på en. Alltså det kan följas av ett visst obehag. Så en hel del sådana incidenter, men för det mesta så har det bara varit väldigt, 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 väldigt vackert och förlösande på många sätt.
Och Elijah då, pojken som nu är en ung man som boken också handlar om, vad tycker han om boken så att säga?
Det är spännande för att när jag har varit runt och pratat om boken så säger människor fan vad hård du är mot pojken och att det inte är riktigt rätt att jag gör som jag gör. Det vill säga som jag beskriver honom och vårt liv. Samtidigt så kände jag att jag vill vara så ärlig jag kan vara och då kommer obehagligheter framkomma. När en del har läst boken så har de ifrågasatt det. Elijah däremot, när han läste det fullständiga manuset, då var det vid flera tillfällen han som den enda läsaren hittills faktiskt sa, där kunde du ha gått längre, varför utforskade du inte det ännu mer, det där hände, varför tog du inte med det. Det som också är fint med honom är att han på sätt och vis, hybris som han hade, Malmöpåg som han är, så hade han en större tilltro till det jag skrev än jag själv hade. Så han sa, Nick, du ska få se, en dag kommer det här bli en bok.
Genom sitt jobb med organisationen Hela Malmö som bedriver ett förändringsarbete med utgångspunkt i unga människors situation på framförallt Nydala, ett av stadens socioekonomiskt utsatta områden, har Nicolas Lunaba i 20 års tid upplevt på nära håll vad skillnaderna i levnadsvillkor mellan olika grupper kan få för konsekvenser för samhället. Och nu lämnar han organisationen, åtminstone yrkesmässigt, för att på heltid ägna sig åt att skriva och att åka runt och föreläsa. Men vad grundar sig detta stora sociala engagemang i?
Det är rätt spännande, för att jag brukar svara på den frågan att det grundar sig i uppenbar passion för människor, unga människor, att praktiskt jobba med förändringsarbete. Jag har upptäckt för mig själv att liksom hoppet är ett verb. Och är jag handlingskraftig och jag gör någonting så känner jag också att världen är mycket mer meningsfull för mig. Men det är spännande för att jag var i år i Finland och träffade min förläggare där för första gången. Och då så stod vi och pratade och så frågade jag hur hon mådde. Jag fick en känsla av att hon inte mådde så bra. Och sen så satte vi oss och pratade på kvällen och då sa hon, du är en högkänslig person, tror jag. Dels därför att hon då hade läst min bok och kanske hört intervjuer och sen också hennes första intryck av mig. Och sen har jag snackat med min sambo om det och reflekterat lite över det. Jag tror att det är så det är också. Jag har väldigt, väldigt lätt för att känna väldigt starkt för människor. Jag tror att det är det också som har gjort att jag kanske då känner väldigt starkt för vad unga människor går igenom. Och har en närvaro också inom mig i relation till det barn jag var, skulle jag tro. Och jag tror att det har att göra med att jag är känslig eller högkänslig. Och det har nog på många sätt i positiv bemärkelse bidragit till mitt jobb.
Hur har det konkret sett ut, så att säga, det här jobbet?
Alltså jobbet har väl, om jag ska beskriva det väldigt förenklat, så har jobbet handlat om att på olika sätt försöka skapa bättre förutsättningar för unga människor att leva värdiga liv. Vara på något sätt deras beskyddare i social, materiell mening. Men det andra som då har gått hand i hand med mitt skrivande, det är att om man så vill bilda opinion Alltså att klä de här erfarenheterna i ord.
Vad är det viktigaste att förändra?
Allt det här egentligen handlar om det är att förändra den enskilda människans tillvaro till det bättre. Och för att göra det så måste man också få syn på vad innebär detta? Vad innebär det att leva i mitt fall i ett miljonprogramsområde med en ensamstående mamma under existensminimum? Med en bror som var involverad i ungdomskriminalitet. Och jag som försökte utgöra någon sorts motpol till honom. Vad är det för liv? Hur hamnade vi här? Vad hade kunnat ske på politisk nivå för att förändra de här omständigheterna? Vad var socialtjänsten? Hur funkade skolan? Föreningslivet? Polisen? När jag skriver om det lilla livet, mitt lilla liv, så får jag också syn på mönster, strukturer och så.
Det här serien som vi har i Skånes taltidning heter Månadens ansikte. Och då är en sak som är gemensamt för alla som blir intervjuade är att man får frågan, hur ser du ut?
Jag är 1,78 lång. Jag börjar få vitt skägg på min haka. Det är sedan barnen kom. Det kommer i rasande fart. Samma sak att jag håller på att förlora håret på mitt huvud så jag är hyvelrakad. Nästan alltid klädd i svart. Ibland när jag sitter på kaféer och skriver 90% av tiden så har jag keps på mig. Ja, det är så jag ser ut tror jag. Skulle du hålla med?
Absolut, men du har, när jag ser skymtar lite tatueringar.
Ja, sen har jag tatueringar också. På rygg, bröst, vänster arm. Det stämmer. Det ena är en bild på en bonde som har fällt en kung. Det andra är en bild som symboliserar mig och Elijah. Han har likadan tatuering, det är på oss då. Och så står det någonting som han brukar säga, in progress. På mitt bröst så har jag en tatuering där det står left. På min rygg så har jag det mina vänner ibland kallar fängelsetatueringar. Även om de inte gjordes i något fängelse, men de ser ut som fängelsetatueringar. Och det är en symbol av min mamma som jag gjorde när jag var 19. Strax efter att hon gick bort. Och sen en tatuering som jag gjorde, en dum som jag är med 4 nålar i Thailand. Den värsta smärta jag uthärdat. Jag vet inte ens vad den symboliserar. Och sen en tatuering också som jag gjorde i Peru som symboliserar en kolibri.
Både blir du ledsen om jag dör och dagbok från 20-talet finns som talbok med text och punktskriftsbok. Den tredje boken är under arbete och även den bygger på självbiografiskt material.
Och det kan man väl säga handlar om min morfars liv. Han var soldat i andra världskriget. Men kanske framförallt det sociala arvet. Hur vi påverkas av att ha släktingar som har trauman, krigstrauman. Också då någon sorts skildring, i alla fall i sin nuvarande form, av hur jag är som pappa.
Men vilket land stred din morfar i andra världskriget för?
Ja, jag är halv spanjor och halv finne. Född i Spanien, kom till Sverige, är på alla sätt rotlös. Jag och min bror, vi hade inga släktingar som vi stod särskilt nära förutom vår mamma. Så att vi hade ingen koppling till vare sig Finland eller Spanien. Men mamma då, som också på sätt och vis blev lämnad av sin pappa i likhet med mig och min bror, hon behövde skapa någon sorts myt eller hjälte av den här frånvarande soldatpappan, eller känslomässigt frånvarande soldatpappan, avståndstagande personen, som då stred på finnarnas sida mot ryssarna. Så att där ser du. Mamma har övergivit. Jag fick reda på när jag började researcha och kommit i kontakt med många släktingar i Finland. Så insåg jag och läste mig till att han i sin tur har övergetts av sin pappa. Så jag kommer från en lång ett släktled av stor smärta och erfarenhet av att bli övergivna.
Hur är det att skriva om det och rota i den historien då? Och liksom gestalta det språkligt?
Hade jag varit för känslomässigt upptagen av det så tror jag att det hade varit mer ångestladdat. Men det är det inte, utan det är mer än någonting annat så är det väldigt stimulerande och intressant att lära sig en massa nya saker. Och också få syn på saker om sig själv som gör att man förstår sig själv och andra lite bättre. Så ju mer jag har fått veta om min morfar, desto mer förstår jag honom. Och mer försonande kan jag också vara. Det här låter ju för jävligt att säga, men när han fick demens och närminnet påverkades, då behövde han inte förhålla sig till sina rädslor och de sociala faktorerna, utan då började han öppna upp. Och det gjorde också att våra sista år var våra finaste år. Ja, så sånt hjälper skrivandet en med. Man kommer närmare livet.
Och dina då ursprung, så att säga, så att du har en förälder som är från Spanien och en som har finska rötter. Har det påverkat ditt språk? Pratar du de språken?
Nej, jag höll på att säga tvärtom. Jag var väldigt upptagen under många år med det här identitetssökandet. Är jag finne, spanjor, är jag blatte, svenne, var är jag i det här samhället som avkräver av en att man bekänner färg, bokstavligt talat. Så har jag insett mer än någonting annat att det jag formats av är klass. Så det som har format mig, det är materiella, ekonomiska, sociala, politiska omständigheter som svenneblatte från samhällets lägre skikt. Snarare är det avsaknad av tillhörighet som har skapat mig och gett mig en tillhörighetskänsla.
Hej pappa! Hej Bisa! Är det bra?
Ja.
Ska ni säga vad ni heter?
Olivia.
Olivia, vad heter du?
Dahlia.
Dahlia, ja.
Vi är strax klara.
Vet ni vad, flickor? Vet ni vad? Jag måste bara prata klart, okej?
Okay. Vet du när den är klar?
Nej, om jag har lärt mig någonting så är det att inte stressa. Men det jag ska göra med den här nu och det jag upplever till skillnad från de föregående två egentligen, det är en större njutning, tror jag. Så lugn och ro. Jag planerar väl att skriva i 2 år till, kanske.
Vad ska ni göra nu?
Vi ska gå och träffa kompisar.
Mm-hmm.
Är ni helt klara?
Ja.
Nicolas Lunaba var alltså som var juli månads ansikt i Skånes taltidning. Och här på slutet hördes också hans döttrar Olivia och Dahlia. Reporter var Gunilla Kracht. Evenemangstipsen börjar med syntolkad bio. I förra veckan hade Sommartider, den nästan sanna filmen om gyllene tider, premiär på biograferna. Det är en spelfilm om popbandet från Halmstad som kämpar sig fram mot 80-talets genombrott. Med Valdemar Wahlbeck, Phoenix Parnevik, Lancelot Hedman Graf, Xavier Kulas och Willy Lövgren som bandmedlemmarna. Med text och musik av Per Gessle och Mats Persson. Regissör är Per Simonsson. Filmen går åtminstone på Filmstaden och Folkets biobiograferna och är 1,40 lång. Syntolkningen finns som vanligt i gratisappen MovieTalk för de som har en smart mobil. Landskronafesten drar igång torsdag den 25 juli och håller på till på söndag den 28. Artisterna som uppträder är Samir och Viktor, torsdag klockan 19 i Teaterparken. Dolly Style, som uppträder i parken bakom Kasernplan, fredag den 26 juli klockan 17. Barnfavoriten PDP uppträder på samma ställe på lördag klockan 14 och samma Kasernplan gästas slutligen av Medina på söndag klockan 15. Festen lockar också med tivoli och matvagnar. I Simrishamn är det krämarmarknad längs gatorna i centrum torsdag till lördag 25 till 27 juli. Då väntar försäljning från olika marknadsstånd och tivoli med karuseller på 3 platser. Nämligen på Stortorget, vid Hotell Svea och i småbåtshamnen vid restaurang Röken. Öppettiderna är klockan 11 till 21 på torsdag och fredag och klockan 11 till 18 på lördagen. Evenemanget är gratis och på torsdag 19.30 uppträder Hasse Andersson framför kyrkan på Stortorget. Musik på Museigården i Eslöv med adress Östergatan 5 blir det 2 tisdagkvällar. Den 30 juli då trio Josefin Björk Werner spelar och sjunger en blandning av swing, folkvisa och svenska melodier. Och den 13 augusti när gruppen Tränne bjuder på stämsång, gitarr, fiol, piano och dragspel. Det är gratis och mer kan man få veta om man ringer 0413 627 59. Ystad Jazzfestival drar igång nästa vecka, torsdag den 31 juli och varar till söndag den 4 augusti. Festivalen inleds torsdag klockan 13 på Ystads Saltsjöbad med en hyllningskonsert för 100-årsjubilerande legenden Putte Wickman. Med musikerna Ken Peplowski, Victoria Tolstoy, Claes Lindqvist och Claes Krona Trio på scen. En jazzparad avgår klockan 15 från Österportstorg och går igenom stan. Ledd av Gunnild Karling och Karling Family. Och de samma spelar också på Ystad Saltsjöbad med start 18.30 samma dag. Och dagen efter, fredag den 1 augusti 18.30, konserterar Sylvia Vrethammar på Saltsjöbadet. Inträdet till var en av de konserterna är 350 kronor för vuxna. På Ystads teater spelar 31 juli klockan 16.30 den amerikanska trumpetaren Bobby Medinas Latin American Jazz Experience. Följda klockan 20 av pianisterna Jan Lundgren och Lars Jansson vid varsin Steinway. Inträdena här är cirka 400 kronor. Och det blir också många fler konserter på många fler ställen. Nytt är att det går att köpa biljetter till alla konserter över disk. Konserter på Ystads teater säljer teatern biljetter till 60 minuter före. Övriga konserter hos FR Spel och Tobak på Stora Östergatan 37 i Ystad. Eller om man är digital via Nortic eller festivalens hemsida ystadjazz.se. Vänner av hårdare dansmusik kan kanske vara intresserade av Owl Festival som hålls på evenemangsområdet i Norra Åsum, söder om Kristianstad, fredag till söndag den 2 till 4 augusti. Ugglefestivalen lockar med akter som Bilks, Cryx, Hyrule War och MC Freds. Och dussinet till i stilar som hardstyle, rawstyle, frenchcore och uptempo. Och campingmöjligheter finns. Adressen är Magnus Stenboxväg 29 i Norra Åsum och biljetter för mellan 995 och 1495 kronor säljs av Biletto. Kristianstad stadsfestival hålls torsdag till lördag den 8-10 augusti med en rad gratisevenemang, tivoli och matvagnar i stans centrum. Regionmuseet lockar med guidad stadsvandring den 8 augusti klockan 14-15 med start i museets reception på Östra Storgatan 27B. Musik blir det mycket av. PDP spelar för hela familjen på Lilla Torg klockan 15-16 samma dag. Och Grammisprisade EAG sjunger känslosamt på Stora Torg samma torsdag mellan klockan 18-19. Följd av dansbandet Sannex på Lilla Torg från 19-22.30. Och de skånska rockklassikerna Torsson spelar på Stora Torg mellan klockan 21 och 22. Fredag 9 augusti klockan 19-20 spelar dansbandet Casanovas på Lilla Torg. Följd av Svenne Rubins som gjort låtar som Långa bollar på Bengt på Stora Torg mellan klockan 21 och 22. Lördag 10 augusti blir det allsång med Kevin Lenberg på Lilla Torg klockan 15-16. Följd av dansbandet Voice mellan 19 och 22.30. Och de lokala musikfavoriterna Smeds Bagloma avslutar på Stora Torg klockan 21-22. Lite längre fram, när det mörknat rejält, ger sig ståuppkomikern Måns Möller ut på turné med sin nya föreställning Mitt perfekta liv. Som han beskriver som en 1,40 lång soloshow om autism, singelliv och världens längsta 40-årskris. Den kommer till Ystad teater onsdag den 2 oktober och den 4 oktober klockan 19. Biljetter säljs av teatern för 525 kronor. Torsdag den 3 oktober samma tid gästas Jarl Kulle-scenen i Ängelholm. Hit säljer Ticketmaster biljetter för 415 kronor. Lördag 5 oktober blir det två föreställningar på Malmö Live. Klockan 16 och klockan 19. Malmö Live säljer biljetter för mellan 530 och 565 kronor. Och sen återkommer Möller till Skåne den 30 november. Då med föreställningar på Lunds stadsteater klockan 16 samt 19. 415 kronor kostar förköp dit hos Ticketmaster. I höst kommer Pernilla Wahlgren till Skåne med sin föreställning Happy Ending, den första avskedsturnén kallad, som går landet runt. Likt den förra föreställningen har hon med sig kvartetten Ola Forsmed, Hanna Hedlund, Måns Nathanielsson och Kim Sulocki. Och Edvard af Sillén har regisserat alltsammans. Det utlovas 100 minuter utan paus med sång, sketcher, dans och självklart lite naket. I Skåne blir det fyra stopp i Helsingborg Arena torsdag den 24 oktober klockan 19.30. 25 oktober, samma klockslag i Lund och Sparbanken Skåne Arena. Lördag den 26 oktober i Malmö Live, där det finns biljetter kvar till matinéföreställningen klockan 16. Och slutligen nästa år i Malmö Arena, lördag den 8 februari klockan 19.30. Ticketmaster säljer biljetter till evenemangen för mellan 685 och 745 kronor, utom det på Malmö Live som säljer dem själva för 745 till 790 kronor. Biljettinformation. Malmö Live och Konserthus når på telefon 040 34 35 00. Tixter 0771 47 70 70. Ticketmaster 0771 70 70 70. Nordtic 0455 61 97 00. Och Ystad Teater 0411 577 199. Kalendern för årets 31 vecka börjar med måndag den 29 juli då Olof och Olle har namnsdag. Jazzsångaren och tillika Malmöbon Victoria Tolstoy fyller 50 år och 30 år som artist. Hon har fått fina utmärkelser som Jazzkatten, Ulla Billqvist-stipendiet och Tore Erling-stipendiet. Och för de som undrar så, jo, hon är släkt med författaren Leo Tolstoy som skrev klassiker som Krig och fred och Anna Karenina. Tisdag 30 juli är Algots namnsdag. Fotbollsspelaren Jürgen Klinsmann gjorde många mål i sitt första VM 1990 då Västtyskland blev världsmästare. Efter sin aktiva spelarkarriär har han varit tränare för ett antal klubblag och landslag, både Tysklands och USAs. Och senast som förbundskapten för Sydkoreas herrlandslag. Nu fyller Klinsmann 60 år. Onsdag 31 juli är Helenas och Elins namnsdag. Torsdag den 1 augusti, Pers. Fredag den 2 augusti fyller fotbollsspelaren Nilla Fischer 40 år. Hon var bland annat med och tog VM-brons med Sveriges damlandslag i fotboll 2011 och 2019 samt OS-silver 2016. Det är minnesdagen för den romska förintelsen som uppmärksammar nazisternas folkmord på just dem. Datumet är valt för att natten mellan den 2 och 3 augusti 1944, alltså för 80 år sedan, mördades alla kvarvarande 2800 romerna i Auschwitz. Namnsdag är det för Karin och Kajsa. Lördag den 3 augusti är det Tages tur att ha namnsdag. I OS i Paris, som varit igång en dryg vecka, är det dags för det största svenska guldmedaljhoppet, nämligen Armand Duplantis, och kvalet i stavhopp som inleds klockan 10.10 på förmiddagen. För precis 100 år sedan spelades den allra första matchen i fotbollsallsvenskan mellan IFK Eskilstuna och Sleipner från Norrköping. I den första säsongen fanns tre skånelag med, Helsingborgs IF, IFK Malmö och Landskrona Boys, inte Malmö FF då. Första mästarna blev Gais från Göteborg. Och för att uppmärksamma jubileet har fotbollsförbundet bett alla allsvenska lag spela två omgångar i tröjor som de såg ut 1924. Och så blir det match mellan just Eskilstuna och Sleipner. Söndag den 4 augusti har Arne och Arnold namnsdag. Tillbaka till historiens mörkaste sidor. Det är 80 år sedan den judiska flickan Anne Frank och hennes familj greps i sitt gömställe i Amsterdam av tyskarnas hemliga polis Gestapo och fördes till koncentrationsläger i Tyskland, var Annes far Otto överlevde. Och efter kriget fann han hennes dagbok i gårdshuset i Amsterdam som hon skrev under de två år som de levt gömda där. Sportjournalisten, författaren och tennisexperten Björn Hellberg har skrivit både fackböcker och deckare och också varit både deltagare och domare i tv-programmet På spåret. Nu fyller Hellberg 80 år.
Den regionala anslagstavlan börjar vi med ett meddelande från Region Skånes synmottagningar som meddelar att de har ändrade öppettider och telefontider under sommaren. Telefonerna och mottagningarna stänger klockan 15 under vecka 29 till 31, det vill säga till och med den 2 augusti. Och synmottagningen i Helsingborg stänger helt vecka 31, det vill säga 29 juli till 2 augusti. Medan den i Kristianstad har helt stängt vecka 31 och 32 från 29 juli till och med fredag 9 augusti. Och så referat, och först handlade det om SRF Lundabygden som den 5-9 juni gjorde en resa till Almåsa havshotell. En resa som önskats av många. 26 förväntansfulla medlemmar, busschaufför samt 2 ledarhundar som samlades för att med abonnerad buss åka till Stockholm. Reseledare var Conny och Lena Olsson. Almåsa havshotell, som ägs av Iris förvaltning via Synskadade stiftelse, ligger vackert vid havsbandet vid Hårsfjärden i Västerhaninge, cirka 30 minuters resväg från Stockholm. Anläggningen är tillgänglig för synskadade. Efter cirka 8 timmars resa kom vi fram på kvällen. Där väntade en god 3-rättersmiddag och därefter incheckning på våra rum. Efter kanske en kvällspromenad så blev det en tidig kväll för trötta SRF-resenärer. Dagen därpå utforskades Almåsa. Det fanns gott om promenadstråk, snitslade med rep, sittplatser både vid byggnader och ute vid bryggorna. Inomhus finns umgängesrum, simhall och motionsanläggning. Under fredagen samlades gruppen för besök på Ulriksdals slottsträdgård med handelsträdgård, café och slott. Det var en lisa för själen att vandra runt i olika grönskande parker, titta på växter, slottsbyggnader, äta medhavt lunchpaket under träd som skänkte välbehövlig skugga. Lördagen var en rörelsedag för de som önskade. En längre promenad upp till en utkiksplats, vattengympa under ledning av Pia Tienso, träning i motionshallen eller ett uppfriskande dopp i havet. På kvällen var det besök på Svartkrogen med 3-rättersmiddag och musikunderhållning. Allt i mörker. En annorlunda upplevelse som stannade kvar länge. Söndagen efter frukost vände bussen söderut med nöjda och glada resenärer och vi var återigen hemma vid 20-tiden. Avslutningsvis måste tilläggas att Almåsa visade upp sig från sin vackraste sida med sol, värme, vackra gullregnsträd som blommade för fullt. Det går inte heller att skriva om Almåsa utan att ge beröm till den goda och rikliga frukosten, luncherna och fantastiska 3-rättersmiddagar. Till detta drycker med såväl vatten, öl och goda viner för den som önskade. Ett varmt tack till SRF Synskadades stiftelse som varit generös att bevilja bidrag så att denna resa blev möjlig att genomföra. Undertecknat Monica Steörn, ordförande SRF Lundabygden. Och så har vi ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Söndagen den 16 juni var det dags för vår förening att ställa till med sommarfest. Ett 25-tal medlemmar samlades på logen hos vår medlem Gunvor Persson i Järrestad. Innan vi satte oss till bords hade vi möjlighet att promenera en stund i den underbara trädgården. Maten var i form av en kall buffé som bestod av potatissallad, grillat fläsk, kalkon och diverse tillbehör. Efter detta serverades kaffe, morots- och chokladkaka. För underhållningen stod duon Arturs döttrar, systrarna Gullevi och Irene. De bjöd på gamla skånska visor till gitarr samt drog historier på bygdemål. De lyckades även locka de flesta av oss upp på dansgolvet. Efter mat och underhållning var det dags för lite mer rörelse. Några av oss prövade med stort nöje på att spela boll. Slutligen kunde vi alla, mätta och nöjda, lämna en mycket trevlig eftermiddagsaktivitet bakom oss. Jonas Pettersson, pressombud. Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och består av meddelanden från SRF Malmö Svedala. SRF Malmö Svedala har ett studieprogram för höstterminen 2024. Keramik blir det måndag eftermiddag klockan 13-16.15. 9 träffar med starten 26 augusti. Du får lära dig att använda leran och dreja. Eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3-5 och leds av Matteo. Pris 360 kronor, du betalar själv för den lera du förbrukar. Vävning blir det vid 13 tillfällen, tisdag förmiddag klockan 9.30-12, starten 27 augusti. Väv traditionellt eller låt din fantasi få fritt spelrum. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan och leds av Lydia. Priset är 390 kronor. Du betalar själv för det material du förbrukar. Aktuellt i litteraturen. 8 onsdags eftermiddagar klockan 13-15.30 startar den 9 oktober. Cirkeln tar upp nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare, samt att vi fördjupar oss i olika författare, och leds av Camilla Kronholm. Kursen genomförs i samarbete med ABF och hålls i föreningens nya lokal på Grönegatan 9. Under kursen tar vi en fika och smörgås eller kaka för 10 kronor. Priset är 240 kronor. Medi-yoga, torsdag eftermiddag klockan 12.45 till 13.45. 8 träffar och starten 17 oktober. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation och leds av Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal på Grönegatan 9 och priset är 240 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se från tisdag den 6 augusti till fredag den 16 augusti. Meddela vid anmälan om du vill ha ett inbetalningskort. Bekräftelse skickas ut innan kursstart. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Också några ändringar i kollektivtrafiken. Och först gäller det en tillfällig ändring i busstrafiken i Sjöbo som redan är igång och gäller Ommavägen och påverkar linje 330 och 340 och ska pågå till den 2 augusti klockan 16. Det är ett reparationsarbete vid ett så kallat slukhål som gör att 2 hållplatser stängs tillfälligt. Och de är Malena gymnasiet, läge A och B. Resenärerna hänvisas till hållplats Sjöbo-Sandbäck cirka 1,3 km söderut på Västergatan. Och hållplats Sjöbo-Väster, läge A och B. Även här hänvisas resenärerna till Sjöbo-Sandbäck men cirka 700 meter i sydöstlig riktning på Västergatan. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken i Ängelholm. På Danielslundsvägen pågår ett underhållsarbete som påverkar resenärer på linje 2 fram till den 14 augusti klockan 15. Och hållplatsen Hembygdsparken läge A flyttas tillfälligt vid några tillfällen under den här perioden 50 meter framåt i bussens färdriktning på Danielslundsvägen. Och på Laxgatan i Ängelholm påverkar ett belysningsarbete från den 30 juli klockan 7 till den 2 augusti klockan 16 kollektivtrafiken. Och gör att busslinje 1, 2, 3, 4, 225, 506, 507, 511, 514 och närtrafiken NO 8 och 9 påverkas under denna tid. För närtrafiken gäller att hållplatsen Stortorget är stängd och resor får bokas till och från Ängelholms station. Hållplats Sjukhuset läge A och B stängs tillfälligt. Linje 225, 506 och 514 resenärer får istället använda sig av sjukhuset Akuten läge A och B på Landshövdingevägen eller hållplats Rosenholmsvägen läge A och B på Landshövdingevägen. Hållplats Stortorget läge A, B och C stängs tillfälligt. Hänvisning till hållplats Ängelholms station på Järnvägsgatan. Hållplats Rönnegymnasiet läge A och B stängs och här hänvisas resenärerna till hållplats Stadsparken läge A och B på Nybrogatan. Det var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut, då är det ny månad och torsdagen den 1 augusti.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!